Jag hade planerat tala om något annorlunda saker idag, medan tiden har gått så har ändå händelserna som utspelat sig de sista veckorna påverkat mig och påverkat oss alla. Jag tror att man kan säga att svensk kristenhet befinner sig i något av ett chocktillstånd över de tragiska händelser som har utspelats i en liten församling någonstans i Uppland. Löpsedlar, tidningsrubriker, debattprogram i radio och tv som rör de här händelserna fyller oss alla med djupt obehag. Det ställer oss inför en massa frågor, svåra frågor. Hur kan sånt här hända? Hade jag själv kunnat vara en av dem i den församlingen? Och vad är skillnaden? Och det är det jag vill ta upp idag. Egentligen, vad är skillnaden mellan en sekt och en församling? Och var det består vår identitet, både som individuella kristna och som församling? Och hur motverkar vi eventuella sekteristiska tendenser? Det här med sektväsen, det är ju absolut ingenting nytt. Det har funnits så länge människan har funnits. Och det finns i alla religioner. Och den finns också inom politiska rörelser och andra ideologier. Ordet sekt kommer från det latinska ordet parti och används mera allmänt om grupper med avvikande religiösa eller politiska åsikter. Men det har kommit att få en väldigt negativ klang och ingen vill väl egentligen bli betraktad som tillhörande en sekt. Och att svepande generalisera och kalla något för en sekt kan också vara ett bekvämt sätt att marginalisera något som man redan har fördomar emot. Vi hör dessa dagar människor säga frikyrkor, det är bara en massa sekter. Och så är man av med den kategorin. Är det verkligen så det är? Är det sant, menar jag? Jag tror nämligen så här, att en levande Guds församling är raka motsatsen till en sekt. Jag talade här om dagen med en av mina kollegor och vi talar ju ofta när vi möts som pastor om de här frågorna dessa dagar. Torsten Åhman är evangelist och pastor inom Svenska Missionskyrkan och jag fick lyssna till en predikan som han höll för bara ett par veckor sedan. Jag tyckte det var excellent alltså. Så jag ringde honom och får jag låna några av dina punkter. Jag ska säga ditt namn. Du behöver inte säga mitt namn, du får gärna låna dem. Något av det jag nu säger idag har jag knyckt från Torsten Åhman med hans goda medvetande om det. I alla fall, och sen har jag andra saker som jag vill liksom fylla i omkring detta. I Nya Testamentet så används ordet sekt, men då har det mer neutral betydelse först. Det används som beteckningen för ett religiöst parti, fariseernas sekt eller fariseernas parti. Sadduceernas parti. Och om de kristna så sa man tidigt Nazarenas parti. Och Paulus blev anklagad för att tillhöra det. Och det var inte någon negativ sortering på det sättet. Men senare när Paulus skriver sina brev så använder han samma ord för att beteckna någonting mycket negativt. Till exempel i Galaterbrevet 5 när han talar om köttets gärningar som är otukt, orenhet, fiendeskap, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar och så står det partisundring eller sektväsen som en i denna långa lista. Och i andra Petrus brev står det, ja, vi varnas för falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier eller särmeningar som orsakar splittring. Vad är då de viktigaste skillnaderna mellan en sekt och en församling? Det första är, en sekt är sluten, en församling är öppen. En sekt isolerar sig. Man ser och hör bara varandra. Jag har sett musikgrupper ibland. Ni får rätta om jag har fel, ni som är musiker. Där musikerna har haft hörlurar på sig. Man undrar, varför står de där med hörlurar? Jo, det är tydligen för att de bara ska höra sin egen musik i bandet. Och inte störas av några ljud utifrån. Så är det med en sekt. Man isolerar sig för alla andra röster och ljud. Och man Man vill bara höra det man själva säger, så att säga. Detta är främmande för kristendomens väsen. Jesus verkade helt öppet. Han rörde sig ju ute bland människorna, eller hur? Han var ingen hemlighetsmakare. Han umgicks med människor av alla kategorier och blev till och med anklagad för att äta och dricka med syndare och tullindrivare. Han lät sig också ständigt vara måltavla för eventuella kritiker. De fick, så att säga, komma åt honom om de ville det. Fariseerna, de skriftliga, var ju ständigt på honom. Okej, här är jag, varsågod. Och de fick framföra sin kritik och han fick besvara den. Och han höll provet. Men han lät sig alltså granskas öppet. Det fanns slutna religiösa sekter på Jesu tid. En sekt kallade sig Essena. De höll till ute i ökenområden vid nordvästra stranden av Döda havet. Det var en religiös sekt, mycket hängiven sådan. Men Jesus gick inte in i den. Han anslöt sig inte till sånt. Och när Jesus senare fängslades och fördes inför översteprästerna, så sa han i förhöret: varför gör ni så här med mig? Jag har ju talat öppet för världen och alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Alltså, min verksamhet har ju varit offentlig. Jesus ledde inget hemligt slutet sällskap, och hans undervisning och förkunnelse skydde inte dagens ljus. Och när han talade till sina lärjungar, det gjorde han ju privat ibland, så var det inte för att ge dem en annorlunda undervisning, utan mer för att ge dem en grundligare insikt i det han talade om. Och det han sa till lärjungarna finns ju senare återgivet i Nya testamentets skrifter, eller hur? Och Jesus undervisade och uppmanade sina lärjungar till samma öppenhet. Han sa: ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Sätt inte ljuset under skäppan, eller vad står det i översättningen, under sädesmåttet, utan sätt det på ljusstaken, på hållaren, så att hela ljuset får nytta av det och alla i huset blir upplysta. Efter Jesu död och uppståndelse så höll sig ju lärjungarna visserligen gömda, men mer av rädsla för judarna. Men när den helige ande kommer över lärjungaskaran och de troende på pingstdagen, vad innebär då detta? Jo, de går direkt ut på gatorna i självaste Jerusalem, och deras förkunnelse är högst offentlig. När den helige ande kommer över människor, så blir vi offentliga. Vi blir människor tillvända. Vi vill nå människor med ett angeläget. Vi blygs inte för någon del i detta budskap. Och alla var ju välkomna. Man möttes i templet, står det, varje dag, också i hemmen. Men det var inga slutna sammankomster, utan vem som helst fick komma. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med församlingen. Och hela apostlagärningarna handlar om offentlig verksamhet. En apostolisk församling är en öppen församling. I en församling där arbetar man med öppna kort. Man har ingenting att smussla med. Nya testamentet ger grund för den demokratiska hållning som vårt årsmöte igår också uttryckte. Nämligen, alla människor i församlingen har lika värde. Det vill säga, alla är värda att lyssna till och har möjlighet att göra sin röst hörd. En demokratisk struktur möjliggör också en kontroll på den mänskliga svaga naturen. Ett skydd för maktmissbruk. Den möjliggör ju att man kan byta ut ledare som missbrukar sin makt, eller som inte längre lever den kvaliteten av liv som vi förväntar oss av en kristen ledare. Jag läste i Nya Dagen här i fredags missionsföreståndaren i Svenska Alliansmissionen, Anders Bengtsson. Han gör en viktig distinktion i en debattartikel där, när han säger: det finns en avgörande skillnad mellan demokratin i församlingen och demokratin i samhället i övrigt. I det demokratiska samhället, det styr ju folkets vilja. Och så ska det vara genom representanterna i riksdagen. I församlingen däremot söker vi inte folkets vilja, utan gemensamt söker vi Guds vilja. Men ingen person och ingen grupp kan hävda att hon eller han har hela kunskapen om Guds vilja. Vi säger, vi behöver varandra för att få veta och förstå vad Gud vill med vår församling. Och vi har alltså anledning att lyssna till varandra. Och vi som ledarskap har anledning att ständigt lyssna till församlingen. För Gud bor med sin ande, inte bara i ledarskapet, han bor i sin församling. Och det ledarskap som inte lyssnar till församlingen är inte längre ett Guds redskap. I en kristen församling så arbetar man helt öppet. En demokratiskt vald styrelse, och i vår församling också ett församlingsråd. Protokollen är helt tillgängliga. Du kan när du vill gå upp på expeditionen och säga, jag skulle vilja läsa styrelsens protokoll eller församlingsrådets protokoll. Ja, varsågod, här är permen. Läs, det är öppet. Även den ekonomiska redovisningen är ju helt öppen. Den revideras årligen och underställs årsmötet som igår. Och vi har duktiga ekonomer här i församlingen som arbetar med just detta. Vem som helst får gå igenom våra räkenskaper. Du kan få veta precis vad som händer med våra kollekter. I en sekt är ofta besluten lite hemliga. Och det finns ingen öppen redovisning heller av den ekonomiska hanteringen. Ofta har man en stiftelseform som inte kräver samma öppenhet som föreningsformen. Paulus redovisar sin arbetsetik i det här avseendet i andra Korinthierbrevet 4. Lyssna till hur aposteln Paulus säger. Han säger, jag avhåller mig från allt skamligt smussel. Jag använder inga knep och jag förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. När det gäller den insamling som gjordes av församlingarna i Grekland för att hjälpa de nödlidande församlingarna i Judén, så ville Paulus inte ensam hantera insamlingen och åka i egna pengarna till Judén. Utan han säger så här, jag vill undvika klander för mitt sätt att ta hand om alla dessa pengar. Jag tänker på vad som är riktigt, inte bara inför Herren utan också inför människor. Som är riktigt inte bara inför Gud utan också inför människor. Öppna kort. Ingenting att vara rädd för. Det är viktigt att en församling handskas med sina ekonomiska medel på ett förtroendeingivande sätt. Hur ska människor annars vilja komma till en församling som de inte känner förtroende för? Detta är jätteviktigt. Slutenhet skapar misstänksamhet. Öppenhet skapar förtroende. För det andra, i en sekt råder envälde eller fåtalsvälde. I en församling råder demokrati kopplad med teokrati. Teokrati betyder Guds styre. I en församling utgår man från att Gud verkar i alla dem som tror på honom och vill tillhöra församlingen. Och därför så menar man att församlingsbesluten är ett uttryck för Guds vilja för församlingen. Man har lyssnat in och man fattar gemensamma beslut. Det finns ändå en skillnad mot riksdagens sätt att fatta beslut. För du vet, i riksdagen kan man bara med en rösts övervikt driva igenom stora viktiga beslut för en hel nation. Det räcker med en rösts övervikt. Så hanterar man inte viktiga frågor i en församling. Man driver inte med hjälp av majoriteten igenom stora viktiga beslut. Är det 60% för, 40% emot, Det bör bekymra oss. Det bör innebära att vi drar tillbaka positionerna. Vi säger, tydligen så har vi inte funnit enhet i denna fråga ännu. Låt oss lägga ner den tillfälligt och kanske gå på knä och be till Gud om att få se hans vishet, så att församlingen inför sitt viktiga beslut känner enhet. I en församling kör man inte över en minoritet vårdslöst, så att det blir sårade människor som ligger där när beslutet är fattat. Man är varsam och man oroas över att inte man har hunnit få en enhet. Och då säger man, då är det ingen brådska. För enheten i församlingen, friden i församlingen är viktigare än att hasta igenom stora beslut. Det var en parentes. I Apostlagärningarna 6, du vet, det har skrivits och talats nu mycket om den här så kallade apostoliska församlingsmodellen. Och jag har stor respekt för de motiv som finns hos dem som längtar efter ett nytt andligt skeende i vårt land. Och som har hittat en modell i detta. Men jag måste säga, jag finner inte den modellen själv i Nya Testamentet. För i Apostlagärningarna 6 så var det de självaste Jesu Kristi egna apostlar. Som när församlingen växte och de fick så mycket att göra att de skötte det sociala arbetet i församlingen dåligt. För det vilade så mycket på deras axlar. Vet du vad de gjorde då? De sa, låt oss sammankalla alla lärjungar, alltså hela församlingen i Jerusalem. Och sen presenterade man det här problemet för församlingen och man lade fram ett förslag till lösning. Och liksom sa, vad tycker ni om detta? Och då står det, alla i församlingen gillade apostlarnas förslag. Det vill säga, de hade chans att opponera sig kanske. De hade chans att reservera sig. De hade chans att säga, nej inte det men kanske något annat. Men det står att alla gillade apostlarnas förslag. Och så drog sig apostlarna tillbaka och så överlät de åt församlingen att välja dessa 7 medarbetare. Som de senare förde fram till apostlarna och sa, dessa vill vi ha som våra medhjälpare, diakoner eller vad de nu ska kallas. Och man bad för dem och de började jobba. Så apostlarna var alltså villiga att lyssna in församlingens röst. De hade förtroende för församlingen. Och vet du, de svenska frikyrkorna som nu delvis utsätts för besk kritik var egentligen de som banade väg för demokratin i det svenska samhället. De kallades frikyrkor därför att de ville stå fria ifrån statlig överhöghet som inte alltid var så demokratisk i sina strukturer. De ville att den kristna församlingen skulle ledas av de troende själva. Så de bröt sig ut det gamla sammanhanget och så kallas de frikyrkor och så smutskastades de lite grann för det och ännu in i vår tid. Statsminister Tage Erlander dock talade på sin tid om frikyrkorörelsens betydelse för demokratins genombrott i Sverige. Och det ska vi vara stolta för. Församlingen bestämmer vilka de vill ha som sina ledare. Och dessa ledare kan bara agera utifrån det förtroende som församlingen ger dem. Inget annat mandat har de. Pastorer, ledare och förkunnare har givit stort inflytande. Jag inser att inta en talarstol och ha så att säga en halvtimme, 40 minuter till sitt förfogande att predika, det är ju ett sätt att kunna påverka. Det är ett stort ansvar. Men när det kommer till församlingsmötet så har jag bara en röst. Liksom alla andra. I en sekt ikläder sig ofta ledarskapet en auktoritet som inte får ifrågasättas. Det här står i kontrast mot Nya Testamentets undervisning angående den kristna församlingens sammankomster. Har du läst det i första Korinthierbrevet 14? När ni samlas har var och en något att bidra med. Nu går inte det i en så stor grupp som denna, men vi har våra husgrupper. Var och en, någon har en sång, någon har en undervisning, någon har en uppenbarelse, någon har tungotal, någon har uttydning och så vidare. Och som profeter står det i det kapitlet, få 2 eller 3 tala i en gudstjänst, en offentlig gudstjänst. Sen ska ni andra pröva vad som sägs. Återkommer till det. Om någon hävdar att det som han eller hon säger inte får prövas, då kan du bara sortera bort det direkt. Det är inte från Gud. För Gud är inte sån. Gud vill att vi ska ha respekt för hela församlingen. När det är torrt och tomt och långtråkigt i församlingslivet, så är det givetvis lätt att ryckas med av karismatiska hängivna ledare som talar med stora anspråk och utfästelser. Naturligtvis. Och kanske ibland har märkliga ting att berätta. Men vet du vad till och med pingströrelsens ledare Livet Petrus sa på sin tid? Han sa: alltid när jag hör någonting utöver det vanliga blir jag genast lite skeptisk. Förbehåll dig rätten att vara prövande. Liksom en församlingsledning har ansvar att vara prövande inför strömningar i tiden och vad man släpper in i församlingen och vad man tillåter sägas från talarstolen, så måste du också själv, du har ett personligt ansvar att vara prövande. Och det är inget fel med entusiasm och karismatik. Vi vill ha detta. Var brinnande i anden, står det. Hur skulle man dessutom kunna förhålla sig känslokall till evangeliets oerhörda sanningar? Ursäkta mig, men finns det någon anledning att dansa och skutta och jubla, så är det väl insikten om att Gud har kommit till oss. Han har fötts in i människosläktet. Han har vandrat på denna jord. Han har gett oss en hög etik, ett levnadsmönster att följa. Han har besegrat synden. Han har övervunnit döden. Var det någon som sa halleluja? Amen. Det är klart att vi har rätt att vara entusiastiska. Kristus, de kristna har fog för att vara det, utan att för den skull bli svärmiska. Det måste väl gå att vara tänd och brinnande utan att för den skull vara överspänd. Det måste väl gå. Det finns en sund, levande, attraktiv andlighet. Och den ska vi längta efter, och den ska vi odla, och den ska vi bejaka. Men i sekten så odlas ofta en andlighet som får människor att mäta sig med varandra. Och där en del anses vara lite mer andliga än de andra. Har du någonsin känt hur det krymper i lite överandliga människors närvaro? Jag har gjort det. Jag blir tyst liksom. Oj, det här verkar vara en överjording. Och jag blir tyst och jag har liksom ingenting att säga. Och jag bara tänker, en sån kan jag aldrig bli. En sån kan jag aldrig bli. Och så är det klart liksom, jag blir så liten. Men ledare med sund andlighet får andra människor att växa och blomma ut och utvecklas. Jag tror detta är en gåva som naturligtvis inte bara finns som en andlig nådegåva. Jag tycker Benga Johansson, sitt svenska handbollslaget till exempel, han har haft den och har den gåvan att få grabbarna i handbollslaget att blomma ut och växa. Va? Så ska också en andlig ledare kunna fungera. Jesus fick människor att växa, inte krympa. För det tredje, det som skiljer en sekt från en församling är synen på uppenbarelse. Synen på hur har Gud och hur talar Gud till oss. Den kristna församlingen har ju Bibeln i alla tider varit den givna auktoriteten. Särskilt Nya testamentet är grunden för den kristna församlingens tro och liv. Här finns det vi behöver för att leva och verka som kristna och som församling. Här finns allt. Här finns berättelsen om Jesus Kristus. Här finns evangeliet beskrivet. Och i en sekt däremot framträder ofta människor som har anspråk på att ha en uppenbarelse från Gud vid sidan av Bibeln, eller som komplement till Bibeln, och ibland över Bibeln. Jag var i Dhaka för många år sedan och mötte en ung, fin, god broder, tyckte jag nog, till att börja med i alla fall. Sen fick han mig att krympa, för han sa: jag är apostel. Oj. Är du apostel? Jag är apostel. Och Gud har gett mig uppenbarelser som församlingen idag behöver. Precis som de behövde uppenbarelsen den första kristna tiden, sa han. Och så sa han: Paulus, rena barnmaten. Nu gäller det att lyssna till det han hade, om församlingen verkligen ville komma igång igen. Så lät det. Jag har inte hört om honom sedan dess. Detta var utmärkande för en sån som Joseph Smith till exempel, som menade sig få mormons bok direkt från himlen, och som mormonerna har vid sidan av Nya Testamentet, och kanske som en bok viktigare än Nya Testamentet. Det är liknande förhållande med Jehovas vittnens ursprung, Charles Russell och Vakttornet, som anses vara den auktoritet som man måste läsa för att komma rätt. Jag skulle kunna ge många exempel på det här. I församlingen i Thyatira, om du läser på Uppenbarelseboken 2, så fanns det en kvinna, Isabel, som Jesus genom sitt budskap till Johannes varnar för. Och han säger: denna kvinna, Isabel, förleder församlingen till sexuell omoral. Och så säger Jesus: jag har gett henne tid att omvända sig, men hon ville inte. Och nu varnar han församlingen för denna kvinna som mitt i församlingen spred denna villolära. Församlingen kan nämligen bli en plattform för maktmänniskor som har en sjuklig benägenhet att vilja styra andra människor. De finner en tillfredsställelse i att lägga sig i detaljer i andra människors liv. Och de binder människor till sig själva genom påstådda budskap från Gud. Till och med i fråga om äktenskapspartner kan det vara. Hur ska då en församling och hur ska enskilda kristna skydda sig mot de här tendenserna? För det första, allt sägs ska underställas Guds ords prövning. Det är den objektiva sidan. Det står i första Thessalonikerbrevet: utsläck inte anden. Förakta inte profetiskt tal. Nej, gör inte det. Lyssna, men så står det: pröva allt. Pröva allt. Pröva min predikan här idag. Jag är en självskriven auktoritet. Jag kan ha fel. Pröva det jag säger emot skrifterna. Där är ditt ansvar. Och så står det: ta vara på det som är bra. Sortera bort det som inte var så bra. Men alltid kanske finns det något bra. Ta med dig det hem. I 1 Johannes 4 står det: mina kära barn, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om de kommer från Gud. För det andra, en subjektiv prövning också. Jesus säger: mina får lyssna till min röst. När Jesus talar, då känner den verkliga flocken igen hans röst. Så var aldrig nöjd med att du hör det du hör liksom, och det låter riktigt det du hör sägas, utan lyssna också till rösten. Och detta är det subjektiva vittnesbördet som jag tror den heliga ande ger oss möjlighet till, att pröva om det stämmer. Alltså när Jesus talar så skapar det aldrig oro. Det skapar inte ångest. Ingen människa blir skrämd av hans röst. När Jesus talar kan han till och med tillrättavisa. Men du känner det är kärlek bakom. Det är kärlek bakom. Och du blir lugn och du vill bli tillrättavisad. Du tar emot det. Hedens röst är alltid mild och kärleksfull, även när den talar i tillrättavisande syften. Ibland så har jag hört predikantröster som har fått mig att stelna till. Och det blir en slags kramp i själen. Och de dundrar in i min själ med pjäxorna på liksom. Och jag känner, är det här verkligen hedens röst? Är det Jesus sätt att tala till mig? Var rädd om den rösten. Våga ifrågasätta. För det tredje, prövning av budbärarens karaktär. Det måste finnas ett förtroende som grundar sig på ledarens, förkunnarens sätt att leva. Därför ska vi vara försiktiga med främmande talare som bara dimper in på scenen och levererar någonting märkvärdigt kanske. Du vet ingenting om den personens liv. Du har inte Nya testamentets stöd för att bara godta allt så plötsligt. Utan Nya testamentet säger, pröva också den personens karaktär. Vad är det för person som talar? Kan jag ha förtroende för den människan? Och därför är det så tryggt med den kristna församlingen. Ni har sett våra ledare här idag. De är här imorgon också, så att säga. De försvinner inte från scenen. De finns kvar hela veckan. Och hela månaden och året. De lever tillsammans med församlingen. Du har chans att lära känna dem och se deras liv. Och komma till en slutsats om det förtroende som du har investerat i dem. Det är det tjusiga. Det är tryggheten i en lokal församling. Man känner varandra. Och då skriver Petrus till de här ledarna att det finns ingen annan auktoritet för ett kristet ledarskap än det som kan vinnas med föredömets makt. Ingen annan auktoritet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, säger han, utan var föredömen för jorden. Hur ska en församling ledas? Inte genom att domineras, utan genom föredömliga exempel. Egentligen genom att älska församlingen. Älska församlingen. Ha respekt för Guds barn. Paulus beskriver sin ledarstil, och jag tycker det är så tjusigt så jag vill läsa det. Lyssna till andra kapitlet i Thessalonikerbrevet. Vi har aldrig farit med smitt. Det vet ni, sen, det vet ni. Vi har inte haft någon baktanke på egen fördel. Gud är vårt vittne. Och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor. Varken av er eller av andra. Ändå, säger han, och det är klart, ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. Och vi kanske tänker oss Paulus som en otroligt karismatisk apostel som kommer indundrande på scenen och liksom levererar budskap som man bara baxnar. Det är inte hans egen beskrivning av sig själv. Istället, säger han, uppträdde vi bland er lika kärleksfullt som en mor när hon sköter om sina nyfödda barn, sitt nyfött barn. Vi ser mammorna här på flygen, och papporna också för den delen, hur de hanterar sina små spädbarn. Det är inte med några burdusa skapningar och grepp, utan det är så ömsint som det någonsin går, för att lilla barnet ska känna trygghet och känna att allt är under kontroll liksom. Så uppträdde aposteln Paulus mot församlingen, som en mor som är ömsint om sina nyfödda barn. För det fjärde och det sista. Vad säger det med det här med tryggheten? Där kärleken förnims, det blir också budskapet hört. Va? Om du förnimmer att jag inte älskar dig, att inte jag känner för dig när jag talar till dig, så sorterar du detta bort det jag säger. Men om du känner att jag faktiskt vill nå ditt hjärta med det jag säger, okej, Roland, varsågod. Så hoppas jag det, så tror jag det, och så vill jag att det ska vara. I en sekt däremot så odlas elitism. Alltså det odlas en slags andlig elit. Ofta ledarna utgör denna elit och också utgör språkrören för Guds tilltal. Någon slags högre form av andlighet. I en församling så betonas ömsesidigt tjänande. Tjänaraspekten styr oss. Människan har kommit inte för att bli betjänad, utan för att tjäna, säger han om sig själv. Och han säger att vi ska bete oss på samma sätt. Den som är störst bland er ska vara den andres tjänare. En andlig ledare försöker inte höja sig över församlingen. Han har inget behov av det om han är en sann ledare. Han har inget behov att markera sin ställning. Här är jag, se mig. Han betjänar underifrån, så att säga. Han inser att han bara är en församlingens tjänare, inte dess herre. Han inser också sitt beroende. Ja, men jag behöver ju dig precis lika mycket som du behöver mig. Hjälp mig. Jesus sa, ni är alla bröder. Låt ingen kalla er för mästare, för det finns bara en mästare. Låt ingen kalla er för lärare, för det finns bara en lärare, Jesus. Låt ingen kalla er för fader, för det finns bara en fader i himlen. Så ta inte på er med titlar som på något sätt kan göra er malliga eller högmodiga. Eller tro att ni är för mer än andra. Ni är alla bröder. När jag gick på det teologiska seminariet i Dallas för många år sedan, så var det en av lärarna som sa, om jag fick bestämma kursplanen, då skulle ni ut och praktisera en hel termin som kypare på en restaurang. Varför då? Jo, ni behöver lära er att betjäna andra människor. Både sura och glada gäster. Både tacksamma och otacksamma gäster. Stå till tjänst. Stå till tjänst. Det kanske inte hade varit så dumt. Oj. När jag jobbade i Saron, så vet jag, jag kom ner en söndag i söndagsskolan innan gudstjänsten hade börjat. Och så får jag se ett av barnen hade spytt på golvet. En stor pöl där, va. Och jag stod liksom som om nästan jag beundrade dessa spyor, men jag stod så förundrad. Oj, ser det ut så där liksom. Och här på det fina söndagsskolgolvet. Och innan jag liksom hann reagera vidare, så hade en av söndagsskollärarna sprungit iväg till städgarderoberna, hämtat trasor och vad som behövdes och en hink för att liksom städa upp det där så att det blev snyggt och rent igen. Och så kom jag till mina sinnen igen, så tänkte jag, varför var inte jag först in i garderoben och hämtade trasorna och hinken? Ja, men en pastor ska väl inte torka spyor i söndagsskolan? Why not? Varför inte? Varför inte? Jag ska vara beredd att göra alla andra sysslor som alla andra i församlingen är beredda att göra. Jesus tvättade lärjungarnas lortiga fötter. Det var verkligen en låg tjänst. Den lägsta man kunde ha. Tjänare, slavare stod vid dörren och inväntade gästerna för att tvätta deras lortiga, luktande fötter. Och så sa han, detta har jag gjort för att ge er ett exempel. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ja, jag vill läsa en vers från 1 Petrus 5 till sist. Underordna er varandra. Ja, det står, ni yngre, underordna er de äldre. Det vill säga, ikläd er en beredvillighet att betjäna varandra. För er alla gäller, säger Petrus. Klä er i ödmjukhet. Klä er i ödmjukhet. Jag tog fram en gammal annonsbroschyr, reklambroschyr, som det står, kläder för kristna. Kläder för kristna. Och det är väldigt vackra tröjor och träningsoveråder och vita skjortor och till och med handdukar, alltså, du kan få köpa här. Och ja, finns det kristna kläder? Jag beundrar frimodigheten i de ungdomar som det väl främst handlar om, som bär de här kläderna, för det står alltså ett bibelord på det. I am the resurrection and the life. Jesus ord står det där, va, stora bokstäver. Det är väldigt frimodigt att våga gå ut med det. Men det är, gör ju inte klädstilen mera kristen än någon annan klädstil. Min kostym är ju ingen kristen klädstil. Inte ens en prästkrage är en kristen klädstil. Ja, det finns bara en kristen klädstil, och det är ödmjukhetens tjänaredräkt. Ta på er den, så blir det bra, säger Petrus. Han kanske tänkte på det där förklädet som Jesus band om sig när han skulle tvätta lärjungarnas fötter. Ta på er sådana förkläden och sätt igång och betjäna och älska varandra. I en sekt lägger man sig ofta i människors privata angelägenheter och försöker styra, ja, mycket nästan ända in i sängkammaren. I en församling så eftersträvar man fördjupad gemenskap och uppmuntrar till öppenhet med varandra på frivillig basis. Vi har husgrupper och vi vill att man där öppnar sig mer och mer för varandra. Men vill man inte öppna sig för de andra, så behöver man inte det. Man är ändå med i församlingen lika mycket för det. Det är frivilligt. Sektväsendet skapar ofta trasiga församlingar och trasiga människor. Många har blivit brända och fått svårt att återvända till vanligt församlingsliv. Vi behöver motverka det här. Och det bästa sättet att motverka det på, det är en levande, öppen församling med där människor upplever livsglädje. Tänk vad vi skrattade på årsmötet igår. Du skulle ha varit med. Det var välgörande. Men där man samtidigt fördjupas i sin tro. En miljö där man inte krymper som människa, utan där man växer. Och där man får vara trasig och ledsen och nere och bära på tvivel, men ändå känna sig lika värdefull. Spelar ingen roll, du är en av oss. Och där alla, inklusive ledarskapet, har förkläderna på sig och säger, jag är beredd, vad kan jag göra för dig? Vill du vara med i en sån församling? Vill du det? Vet du, om vi har en sån församling, då blir Jesus stor. Och det är syftet med alltihop. Jesus blir stor. Och vi får vara stora i hans närhet med ödmjukhet. Ingen ska skymma den evige Gudens ära. Och jag fylls till tårar av tacksamhet när jag ser er. Jag är så tacksam till Gud. Tänk att vi får ha varandra. Åh, låt oss vara rädda om varandra. Och vi ska snart, när kören har sjungit, låta er komma fram för förbön som känner er missmodiga på grund av det som har hänt i vårt land med den här tragiska omständigheterna. Vi ber för varandra idag. Vi ber om nytt mod. Så att inte vi liksom retirerar och dras tillbaka och blir rädda. Vi har all anledning att vara stolta och frimodiga över vad vi äger som församling tillsammans. Låt oss bedja. Käre gode Gud. Tack att du ser den minste av oss.